Sören Brunes.
Ja.
Du har ju då arbetat med scenografi sedan 1960-talet och skapat rum på scenen, kan man ju säga då. Jag måste höra, vad är det första du gör när du får ett uppdrag, när du får en pjäs att göra scenografi till?
Ja, det första man gör, det är ju att man får så gott som 95% av sina jobb av regissörer som man kanske har arbetat med eller som känner till. Och sen så blir det som en ekonomisk form av jobb av den teater man ska jobba på. Så man får ju se till att den teatern också hör av sig så att inte bara regissören drömmer om det. Mm-hmm. Men hur som helst, sen kommer då det här med manus, alltså det är texten. Och den läser man ju, och det är ju den som... Alltså det är ju så att det fanns en tid när man kanske var mer kritisk på det sättet att man sa okej, men jag vill först läsa texten. Men i och med att man jobbar faktiskt har det blivit så, eftersom jag jobbar så länge, man jobbar ofta med samma regissör och så man har en slags, man förlitar sig på dem och tycker att det, man vet olika regissörer som har olika typer av projekt och tankar och sådär.
Mm.
Men det är ju manuset, och sen om man går in i ett arbete så är det ju som jag brukar, alltså jag har jobbat bland med Kevin Hjelm flera gånger, och Kevin har ju det här med djupläsning och det här, så att säga, det inre i en text. Så att jag brukar läsa faktiskt texterna ganska ordentligt. Men det finns ju en situation där man just läser ett manus första gången, om det inte är Hamlet eller Romeo och Julia. Så där man får vissa impulser, så här, tankar, rum som träder fram. Så där.
Mm.
Och, så det där brukar jag anteckna ganska snabbt, för att jag tycker att de där första impulserna är viktiga.
Så du ser alltså redan när du läser manuset, ja. Så ser du. Men är det inte så att en del författare, en del dramatiker, de ger ganska tydliga anvisningar att det ska finnas i och så i det här rummet?
Det gör de. Och det finns ju, man brukar skilja på de där, det finns ju en metod där författaren, man brukar prata om författarens scenografi. Va? Mm. Jag brukar alltid ta exempel som Strindberg, som i sina manus ofta har ritat upp en liten plan.
Aha.
Hur det ser ut då, med entréer och sortier. Och sen så har han väl det där kanske framför sig eller i tankarna. Och det, jag vet, jag pratar med dramatiker att det är ganska lätt att skriva en pjäs för två stycken, för då vet man ju vad de håller hus. När den andra är ute så vet man det, men man är uppe i 10-12 personer. Så måste man ju hela tiden ha i tanke, vad är de när de inte är inne på scenen och sådär. Så därför är det många författare, och speciellt amerikanska författare som Miller och Shepard och Neil, de har enorma beskrivningar hur det ska se ut. Och jag vet, Shepard har jag läst en gång där han verkligen hävdar att så här måste det göras. Va? Annars går allting fel.
Mm.
Men så finns ju det här som på Dramatiska institutet när jag började, då pratade man om att man skulle läsa pjäsen svart. Så strök man över alla anvisningar med en svart filtpenna.
Oj.
För att texten skulle påverka rummet, så att säga. Eller tankar kring berättelsen. Och det där, det kan ju vara en belastning ofta. I början brukar man ju säga att författarna vet inte riktigt vilken pjäs de har skrivit. Alltså, och vissa författare kan bli förtvivlade när de ser en uppsättning. Om de lever, så att
säga. Mm, ja, just det.
Vissa författare som Brecht och så där vårdar ju de som har rättigheterna, sättet att göra det på. Så där. Alltså, så
det... Aha. Ja, det stora extremen i det fallet är väl de här musikalerna, Fantomen på Opera,
ja,
och sånt som absolut inte får göras på något annat sätt, ja, än det som är godkänt. Men jag menar, du jobbar då med kända dramatiker som Lars Norén till exempel, och då gör du en, som jag läste någonstans, en scenografi som är helt vit, personkrets.
Jo.
Alltså den är inte på något sätt realistisk, trots att det då är en väldigt realistiskt innehåll i pjäsen.
Jo. Alltså det var smutsigt vit.
Mm-hmm.
Det var inte kritvit. Den kanske skulle ha varit kritvit, men det var smutsigt vit, och hela sättet var, om man tänker sig ett smutsigt, skrynkligt lakan. Alltså den lite sunkiga atmosfären, va, som det blir. Alltså någonting som, alltså, så att man skulle se en typ av förslitning i det här rummet, så var det just vitt från början. Och sen, så att det var väl ett, men just personkrets var ju ett sånt enormt projekt. och så, som faktiskt där Riksteatern turnerade med hela rummet, va? Och det var inte, det var, jag vet inte om du såg den där, men det var ett komplicerat rum rent tekniskt.
Mm, alltså tv-versionen. Så att
ja, tv-versionen var ju helt annorlunda. Gjordes av en annan scenograf dessutom.
Till och med det.
Ja.
Men då, alltså det jag funderar på, det är detta. Ska scenografi märkas? Ska man som publik liksom tänka, oj vilken tjusig scenografi?
Ja, det kan man väl få göra till och från. Alltså, man brukar säga att den bästa scenografen är den neutrala scenografen. Scenografen som så att säga inte märks. Och det är väl, det fanns till och med, vet jag, ett plakat på Stockholms stadsteater där det stod skådespelarna på scenen, scenografin på sidoscenen. Det var liksom...
Oj!
Nej, men det var det där att man... Ja. Att det var väl en period så där. Alltså jag har ju gjort enormt stora scenografier, och det, ofta så kan ju så att säga rent miljömässigt för att det ska fungera, om man går till barockteatern till exempel, så hade man ju en slags system där man förändrade rummet med alltså byxor och tak och grejer som kom in och ut, och då gav ett annat rum. Men det var ju när den plastiska dekoren sen kom, så har man ju så att säga fått mer och mer möjligheter att göra, och ibland kan ju då en scenografi bli oerhört vidlyftig just för att den utspelar sig som att med olika rum, va? Man brukar prata om den liksom kubiska metoden som bygger på att man kör ut en bit verklighet och sätter in på scenen, och sen den sfäriska metoden som bygger på att man går på texten och låter texten formulera det här rummet. Samtidigt så är ju vårt behov av dörrar, stolar, trappor på ett scen, det går inte att gå ifrån riktigt, va? Men det går inte att komma ifrån heller att man, herregud, gjort flera scenografier som kanske har dominerat, va? Och till och med förtvivlat bland annat författare, just för att det blir det mest intressanta, va? Och det vet, jag menar, jag är ju scenograf för att mina första minnen av teater var ju just de scenografiska minnen, vad de sa och sånt, det kommer jag inte ihåg. Men, men att det hände någonting på scenen som var fantastiskt, det... Och det där är ju... Men jag tycker det är teaterns väsen, va, att man ska... Det som är synd är ju att det är så sällan som scenografi djuprecenseras, så att säga. Ofta blir det såna här standardfraser som att det var elegant eller utomordentligt eller kongenialt, som ett ganska vanligt ord när man recenserar scenografi för att komma förbi alla förklaringar. Men det händer väl någon gång, men det hänt mig ganska sällan faktiskt.
Men det måste vara lite otacksamt att lägga ner flera månaders arbete och sen så blir det en bisats i recensionen.
Jo, samtidigt så jag tänker ju på det där när man är överhuvudtaget inte är omnämnd, men det är ofta det råkar ju alla ut för också. Alltså det är klart att man är så själv närmast just i det ögonblicket man läser en recension. Va? Men samtidigt så, om en föreställning får en bra, ja, uppskattas av en publik sådär, så känner man sig ju delaktig. Alltså det är ju det är ett kollektiv. Det är en kollektiv konstart, va? Där alla är utsatta för det faktum att det uppstår, finns till och dör. Mm. Och alla satsar på detta ögonblick när det ska finnas. Och det tycker jag är teaterns styrka, just att alla går med på detta. Det är ingen tavla som hänger kvar på väggen. Det är ingen musik som går att spela in. Utan det finns bara inte längre. Så det är väl det ödet, och samtidigt den styrkan i teater. Det är därför den kan aldrig dö. För den föds hela tiden.
Ja, och på något sätt så är det här samspelet mellan scenen och publiken unikt vid varje föreställning också, att det blir olika varje gång.
Ja, ibland har jag varit rätt kritisk mot det där, att man säger att det var en dålig publik, säger man ibland. Mm. Eller ikväll var det en bra publik. Men det går ju inte att komma ifrån att det är ju precis som med de här energierna som kommer från en scen, och det vet vi ju när man har gått på teater, att eller när man som jag i alla fall ser samma föreställning inför en premiär kväll efter kväll eller dag efter dag, så märker man ju hur olika de här, på en provpublik faktiskt, hur de här energierna som kommer och det bemötande, för all energi som ska ut i salongen, det ska ju tillbaka in på scenen igen. Mm. Så det är ju en slags märklig, det är ju två kraftfält så att säga, där... Och som jag menar att scenen är ju det dynamiska rummet, det är det förändliga rummet, det är där sakerna, och salongen är det stabila rummet, det är där det finns tryggheten så att säga att sitta i det där mörkret.
Jo, men samtidigt, det du skapar då som en scenografi, på något sätt så slår det liksom an tonläget, eller kan göra. Alltså det är ju det första man ser. Det kanske inte ens finns en skådespelare på scenen när Ridå går upp.
Ja, just det.
Sätts på. Och då får man någon slags förväntning där som publik.
Det är ju det här med, det är ibland med Ridå. Ridån är ju just till för att skapa, det är ju liksom... Det är omslagspappret på något sätt. Va? Mm. Det där paketet som ska öppnas. Så att jag har tänkt på det där för att det är sällan som jag använder ridå. Va? Men till och från nu så märker man att jag börjar göra det. Så här, för det är rätt spännande det där att sitta framför någonting som är helt slutet. Va? Så plötsligt. Men det är ju precis som du säger att det är det som slår an. Det är det som startar. Och det där det kan ju bli... Ibland förskräckliga så att säga, alltså att man skapar en trötthet hos publiken omgående. Va? Mm. Mm. Eller också kan man ju skapa situationer. Jag vet just till exempel när jag gjorde den här med Torsten Flink där i väntrummet där vi hade två sköldpaddor, alltså riktiga sköldpaddor, inte såna riktigt såna rätt stora sköldpaddor som kröp omkring alltså innan föreställningen började. Och det var oerhört magiskt alltså, skapade just den här. Alltså det hade på ett sätt ingenting annat att göra än att man kunde sitta och analysera sköldpaddans skal, slutenhet kan krypa. Alltså man sysslade det här, ja just det. Och samtidigt då så kommer det någon föreställning om Gustav III ut ur detta. Va? Mm. Så det, jag tycker just djur på scenen som man brukar ta avstånd ifrån. Alltså djur och barn ska inte vara på scenen, men djur är ju ofta... Ibland kan det vara det mest naturliga som finns på scenen och det är väl därför alla skådespelare kan vara hemskt rädda för det.
Alltså, jag tänker på det. En del scenografier jag har sett, det har jag som publik kunnat ana mig till eller gissa mig till vad som ska hända därför att det och det föremålet finns där.
Jo.
Är det en bra scenografi? Ledande fråga kanske.
Nej, det kan ju vara en bra. Det finns ju till exempel vissa sådana här, nu när jag åker runt här och håller föredrag så har jag bland ett exempel där med trappor. Va? För trappor är ju någonting som hela tiden är, man brukar tala om vissa objekt som kan vara inbjudande på scenen. Står det en soffa eller är det någon bok? Alltså tänk vad det där kommer de på något sätt använda sig av. Och finns det då en trappa på scenen så kan ju den vara fantastisk i en öppningsentré. Men om den sen blir kvar hela föreställningen så blir den ju bara mer och mer belastande. Va? Samtidigt som i en långdagsfärd där det finns en trappa som är oerhört så att säga... Så i den scenografin jag gjorde så går trappan så att säga upp och ner. Alltså den passerar i det rummet vi ser. Va? Mm-hmm. Och det gör det att vi hela tiden kan, man kan jobba med ljud, alltså det är någon där uppe, det är någon där nere, va? Man kan alltså ladda den här trappan som att den har, så det där är, det kan både vara bra och dåligt så att säga med sådana här objekt. Men det är precis som, ja, stolar är också sådana här inbjudande objekt på en scen som kan ju så att säga, man kan vara en stol där det ligger, någon har lagt ifrån sig någonting som kan skada nästa som sätter sig. Man blir ju då oerhört upptagen och sånt där. Alltså. Jag har märkt sådär att man får aldrig underskatta en publiks förmåga att avläsa detaljer. Va? Jag vet inte om du har själv tänkt på det, men när man till exempel har en pjäs där folk äter och sånt där, va? Så kan det vara oerhört störande. Om man alltid väljer får man mima att man äter, eller också man äter riktig mat. Va? Men om det genom att mosad banan eller något sånt där så blir det... Ja, det är sånt som en publik märker. Ja, där måste man vara...
Förstör illusionen.
Jo, man måste så att säga... Även i en så att säga sverisk dekor alltså, så måste vissa saker vara på riktigt. Annars så blir det, kan det bli oerhört störande helt enkelt. Det märker man ju på sig själv. Alltså.
Mm. Mm. Du har ju då jobbat... Du har ju då jobbat med... teatern sedan 1960-talet och var med i den här svängen med fria grupper och du har jobbat på institutionsteater både i Stockholm och ute i landet. Med en sån erfarenhet, behöver du bry dig om vad dina kollegor gör? Alltså tittar du på vad andra scenografer jobbar med?
Ja, jag går ju på teater. Så
det har du inte tröttat på?
Nej. Det gör man ju. Speciellt om man har jobbat mycket med sina egna grejer. Som man ju, så tänker man så här att det är långt ifrån vad som egentligen händer inom teater. Då har man ju ett ganska starkt behov av att se.
När man grävt ner sig i sitt eget.
Ja, just det. Men att man vill på något sätt se vad händer och vad så. Men alltså, jag går, för det mesta går jag inte på teater för att se. Det kan hända, det är till och från så att man går just för att man har hört om en scenografi och så. Mm. Men för det mesta så går man ju just som jag tror att en vanlig publik går. Och ibland kan jag fascineras just hur jag glömmer bort, så att säga, att titta på scenografi.
Mm, eller, just det,
jag glömmer bort att notera den, så att säga.
Just det, att man kan bli lite yrkesskadad, att det är bara det man tittar på. Men du kan alltså fortfarande njuta av, eller engageras av en teaterpjäs utan att hela tiden...
Jag måste säga att när jag jobbar så tycker jag att högtidsstunderna, eller alltså det där som är, det är när man ser skådespeleriet fungera, va? När plötsligt man har repeterat allting sådär, men plötsligt så blir det en otrolig laddning. Och det där kan man ju på ett sätt bli avundsjuk. Ibland brukar man säga att scenografer, det är fega skådespelare. Alltså, de vill jävligt gärna vara på scen, men de vågar sig inte dit, så de bygger rummet istället. Uh-huh. Så jag tror att många scenografer är nog oerhört nära skådespelarna på något sätt, mentalt sådär. Men är för blyga eller kan inte stå där själv. Mm.
Hur är det med återväxten nu då? En tid har du jobbat på Dramatiska institutet. Finns det unga scenografer? Finns det
ja, jag måste säga att det finns... Jag har ju faktiskt, det enda kontakt jag har med det, jag brukar sitta i den här juryn. De tar in 4 scenografer eller scenografielever var fjärde år. Mm. Eller vartannat år. Och de blir duktigare och duktigare. Alltså.
Yes.
Ja, ibland när jag har suttit i den här juryn så blir jag så att... Ja, det blir nästan farligt, va? För det är så mycket bra idéer, det är så mycket energi är det de gör. Va? Så man är hemskt rädd för att börja sno helt enkelt, eller omedvetet så där, helt enkelt påverkas av det. Va? Eftersom vi har intagningsgrejerna är rätt... De utgår dels ifrån att man ska vara teaterintresserad. Man ska vara intresserad av teater. Det kan vara faran, har jag märkt. Till exempel att många blir scenografer för att få möjlighet att skapa rum och sånt där. Va? Men det där är, tycker jag, ett ständigt pågående problem när man jobbar. För att jag kan också bli rätt fascinerad av att göra rum som i sig kan vara rätt fantastiska. Va? Men jag kan ju inte göra ett rum som så att säga, i sig står och pratar ett eget språk eller någonting. Det måste vara det, ett gemensamt språk. Va?
Och till och från, hålla igen och anpassa det.
Ja, inte hålla igen riktigt, men jag måste ju hitta precis den rätta tonen och sådär. Och jag tycker personligen inte att jag gör det så ofta. Alltså. Jag måste säga att det är inte så att jag springer här varje gång och tänker det här blir lika bra som vanligt. Va? Utan för det mesta är det... Så att, många gånger när man går tillbaka har man lust att krypa ut och hoppas att ingen känner igen. Nej, men att man... För när jag har sett riktigt bra scenografier så är det ofta... Jag menar som Bente Lyckemöre som gör ju fantastiskt. Även Charles Corr eller så här som jobbar. Så att jag kan pinsamt nog njuta oerhört av andra scenografier.
Ja, men det är väl... Det tyder på en viss generositet också kanske.
Ja, det kanske i alla fall är så.
Om du jämför då när du jobbade på 60-talet, om du jämför med idag, vad är den stora skillnaden som scenograf? Alltså, vad är det som har förändrats?
Ja, alltså, jag tror att jag tycker sättet att jobba på teatern har ju förändrats på det sättet att om man var på Dramaten eller Stockholms stadsteater, vilket jag har varit mest gånger, så blev det ju, den här fabrikskänslan fanns ju inte riktigt. Jag menar, det var som att hela teatern skulle ha en premiär, om det sen var på stora scenen eller lilla scenen. Nu produceras det ju så mycket, va?
Mm-hmm.
Så att man hör, jaha, det var premiär på lilla scenen igår sådär, och varför står det vissna blommor här? Ja, de har premiär. Alltså man blev inte involverad i de här olika föreställningar som pågick, va? Det fanns en kommunikation emellan. Den där kommunikationen håller på att utebliva. Och där, jag vet inte. Jag är ju så pass gammal nu. Så jag tänker tur att man slipper gå in i det där. För att det finns ju en tendens i de stora teatrarna att börja rationalisera i det här med dekortillverkning och Jag menar, det fanns, det finns till exempel sån här, alltså fondmåleri som ju var en slags konstart. Mm. Va? Nu finns det de här Big Image, de här firmerna som då kopierar upp alltså såna här fonder, alltså såna här jättefonder.
Ja, man, gör... tar, man kan ta ett, en bild,
ja, just det,
för att alltså, göra en jättestor, ja,
och då, då försvinner ju så att säga, och det finns, och då menar jag, då skapas ju en viss uppgivenhet hos yrkeskåren på teatrarna, för de känner sig helt enkelt inte så behövda för slutresultatet. Mm. Och då uppstår det där som förr fanns det kring en uppsättning, både på Dramaten och Stadsteatern, att man, alla, man hade en så kallad provdag, då kom snickare, målare, alla kom dit och tittade vad de hade gjort och såg det, hur det fungerade i sammanhanget. Va? Det där börjar försvinna. Va? Och det är lite sorgligt alltså, för att det stöds ju dumt nog, eller sorgligt nog, av teatrarna, alltså ledningen. Va? Det är ju en oekonomisk sak att folk ska sitta sig på teatern och egentligen ska stå och snickra. Va? Så då skippar man sånt där. Och där finns ju ett enormt kunnande, alltså det går inte att komma ifrån. Speciellt, jag jobbar ju mycket med tekniska lösningar och sådär. Och då använder jag ju mig av smeders och snickare som målares kunnande för att kunna lösa saker.
Mm. Inom andra delar av konsten så kan det här vara en självklarhet. Jag tänker på något som ligger nära oss här i södra Sverige, glasbruken, där formgivarna då tar en väldigt stor hjälp av glasblåsarna.
Ja,
och jag menar, det är ju lite grann samma sak där, att den som har visioner behöver hjälp av någon annan att genomföra dem.
Ja. Ja, det jag har inte varit utsatt för det själv än, men jag känner att man, och jag har ju så, gubevars, en så pass hög status, det kan jag inte sticka under stolen med, så jag kan ju kanske så att säga kräva saker som andra yngre scenografer inte vågar kräva eller något sånt där. Men det där är väl, ja, det är väl det som pågår i vårt samhälle, kanske på mängder av...
En slags industrialisering, fast...
Ja, det är ju det som är en fara. Samtidigt så såg jag idag då recension av Tommy Berggrens, den här Onkel Vanja, som var recenserad i Dagens Nyheter, där han har ju då krävt att få repetera i totalt färdig dekor från början. Vilket ju ingen får egentligen. Och det är givetvis vad han gjort, för att han är Tom Bergen.
Mm.
Men han kan då jobba sig igenom en föreställning och skapa uppenbarligen. Jag har inte sett den här föreställningen, men den får ju oerhört goda recensioner. Mm. Så jag kan tänka mig att den är oerhört sådär genomarbetad på ett sätt som gör att den är njutningsfull att se.
Ja, nu reser du alltså runt i Sverige och håller föredrag om ditt arbete. Vad vill du att publiken ska få med sig hem när de har lyssnat färdigt?
Om det får låta så tjusigt.
Ja.
Jag har varit i Linköping, jag har varit i Lund och nu är jag i Ronneby.
Ja, sen ska det,
jag
inte vara, det är en fin turné som avslutas i
dessutom. Jag tycker det. Nej, men det har blivit uppringda Riksteatern och tillfrågat. De har ju haft ett antal som har, alltså skådespelare och regissörer som har åkt runt. Så här. Så jag blir tillfrågad. Jag tar ju de här chanserna att berätta dels vad scenografi är. Och jag har med mig liksom modell och foton och olika, och berättar om hur jag jobbar och hur jag ser på det hela. Så det är att visa bilder. Och det är en slags oerhört kort lektion i scenografi, kan man säga. Men som jag försöker göra så visuellt som möjligt med de förutsättningar som jag har, så att säga.
Det blir lite folkbildning här alltså?
Ja, jag vet inte. Jag frågar inte publiken vem de är, va? För jag ser ju, nu när jag har varit sådär så... Men jag måste säga att jag tycker det är jäkligt roligt. För att man ser att en del sitter och antecknar och sådär. Och man märker att vissa snappar vissa saker och vissa andra. Va? Jag försöker inte hålla det på någon sån där... Någon slags lekmannanivå sådär. Som att jag förutsätter att de som är där är genuint intresserade av teater. Va? Och... kanske vill veta lite mer och sådär, och kanske att en del som kanske vill, igår var en kille som just vill söka in på DI och som var nyfiken på vad det är och kommer fram och frågar efteråt sådär, så det är ganska informellt så.
Mm. Ja visst, men det kan det ju gärna bli, det är ju det som är lite grann tjusningen med sådana här direkta möten,
ja, just
att man får den möjligheten. Så det, du har inte gjort sådana här saker tidigare?
Alltså jag var ju på DI, va? Då hade man ju lektioner och sånt där. Va? Så man, och så hade man ju sådana här föredrag för hela skolan. Sådär, va? Men, så att jag, men jag menar, det är ju inte så att jag kommer ägna resten av livet och åka ut och hålla föredrag. För att jag märker att ja, men det är alltid kul att tala om sig själv. Det får inte komma ifrån. Bild hela tiden. Så precis som det är här så ser ni exakt var det är, men ni är låsta i positionerna så att säga. Nu är det ju inte så där alltid, det finns ju såna här promenadteater och teater där man rör sig på olika sätt, men så här är det för det mesta i 95% av fallen kan man säga. Och det gör det att man kan då uppfatta så att säga det som är på den här, i det här rummet, scenens rum, som så att säga en bild helt enkelt. Och ibland brukar man tala om scenografi som en slags tvådimensionell arkitektur, eller alltså precis som man talar om skulptur också som tredimensionell bild, va? Så man kan se det på olika sätt, på så sätt. Men på den här scenens rum, där i det rummet, alltså det som jag just nu står på så att säga, där bygger man upp det scenografiska rummet. Och det scenografiska rummet kan ju bestå av en mängd olika objekt och så vidare som man bygger vidare på. Det där vet ni ju om så att säga. Och sen så finns ju då publikens rum, så den är det här rummet. Och det är det så att säga statiska rummet. Det är det rummet som hela tiden förblir likadant under föreställningen. Och det scenografiska rummet och publikens rum, det är det som bildar så att säga föreställningens rum. Och det kan man tala om som det här är föreställningens rum. För som publik så tittar man ju in då mot det här scenografiska rummet, och ni vet ju hur det till exempel är med barnteater, men när man spelar det så blir det här rummet oerhört magiskt för barn, och de vill ofta gå upp på scenen och undersöka det här rummet. Och man brukar ju säga så här att vi lär oss rum först vid 12-årsåldern, så där. Om inte annat så är det då man kan våga släppa ut ett barn i trafiken, för då kan man avgöra avstånd och rumsbildning och så vidare och så vidare. Så att ett barn är ofta oerhört nyfiket på det här, men vi vuxna, vi vet ju då precis, vi har hela tiden våra referenser kring rum klara, va? Man kan öppna en liten dörr här, man ser en bit av en toalettstol eller någonting, så vet vi direkt där inne en toalett. Eller man ser någon slags takkron av en viss form, så vet man det där är den typen av rum. Så vi kan hela tiden manipulera på så sätt i det här scenografiska rummet. Och det är ju det rummet som är dynamiskt, och på en så att säga stor teater så finns det ofta kanske en vridscen, det finns sidoscener, det finns bakscener, det finns en scenkällare, det finns luckor i golvet, det finns så att säga tak, en tågvind med möjlighet att skicka ner kulisser. Det här rummet har alltså alla möjligheter att förändras. Det är ett så att säga ganska instabilt rum, men så här är ett oerhört stabilt rum. Och dessutom så mörkar man ju ner det här rummet ofta när man gör det mörkt så att säga, anonymiserar det här så att säga. Och det gör det att skådespelarna så att säga befinner sig i det upplysta rummet och publiken ofta i det mörka rummet. Och samtidigt ska det ju fungera på det sättet att när man reagerar på saker som händer på den här scenen, så är det ju en slags energier som hela tiden går ut till det här så att säga stabila rummet och på något sätt ska få någon slags gensvar, va? Så att den här energin ska komma tillbaka in i det här rummet. Så det är hela tiden ett givande och tagande kan man säga mellan de här två rummen. Och mellan de här rummen så finns det, ibland brukar man benämna det här den fjärde väggen, säger man. Man säger liksom att vad bra det är med teater, man kan reducera den där fjärde väggen, att liksom man kan ta bort det där, den här scenöppningen. Men faktum är att då slutar det ju vara teater. Det finns ett mycket enkelt sätt att definiera vad är teater, och då kan man säga att det är när A tittar på B som föreställer C. För att om A tittar direkt på B, då är det liksom verklighet, och tittar A direkt på C så är det också verklighet. Men just det här att B spelar en roll, va? Och det är precis som med scenografin också, att scenografin spelar en slags roll. Och därför tycker jag liksom när man säger då, man talar om en gata, så säger man att den är scenografisk. Och när man talar med arkitekter om de här begreppen, alltså, så brukar de kalla liksom en miljö eller någonting för scenografiskt när det så att säga är uppbyggt på ett kulissartat sätt. Va? Man tycker det är kulisser. Och många arkitekter tycker det där med scenografer är en slags banal arkitekt helt enkelt, som bara gör kulisser. Och ibland när arkitekter pratar om dålig arkitektur, så talar de om kulissarkitektur och så vidare. Men
det där är ju så att säga, var det en hävdar ju så att säga en inställning till det där. Men det här är då viktigt att tänka på att det scenografiska rummet, och jag tycker då själv att det scenografiska rummet är så att säga verksamt under den tiden när man så att säga, när skådespelarna spelar sina roller och när scenografin spelar sina roller, sin roll så att säga. Så när man släcker ner föreställningen i slut, då slutar det här egentligen att vara en scenografi. Då är det ett antal objekt och skärmar och väggar och trappor och så vidare och så vidare. Precis som skådespelaren slutar att vara Rickard den tredje. Han fortsätter ju inte när han springer ut och är Rickard den tredje. Och jag vet inte, ni har kanske varit på såna här så att säga, scenografiutställningar. Då ställer man ut såna här modellådor av scenografi. Och det finns i Prag, vart fjärde år så finns något som heter Pragkvadrinalen. Då samlas alla jordens scenografer, ni kan tänka hur det är. Och visar sina modeller. Det är precis som man går på en sån här Älvsjömässa eller en sån här stor industriutställning. Man kommer till Ungerns och så kommer man till Egypten och så kommer man till Norge och så går man vidare. Och sen så går det omkring en jury och så delas det ut ett första pris, bästa scenografin. Man har alltså inte sett någon föreställning. Man kan ljuga ihop vad som helst egentligen och skicka ner en sån här låda. Det är ju ingen som kan kolla att det där har gjorts eller har fungerat. För det är ju den processen som är så att säga, det där är ju ett arbetsredskap, det där är någonting som man använder sig av. Och givetvis kan man som scenograf vara ganska förtjust, och man kanske är scenograf just för att det är ganska trevligt att bygga såna här lådor och bygga små saker. Men faktum är att det är just i de här mötena, eftersom teater är ju kollektiv konstart där alla så att säga ska möta. Att vara scenograf är inte någonting som man är och bygger någon slags kultur eller någonting och sätter in på en scen och sen så överlämnar man det åt skådespelaren, utan det är ju hela processen där man delaktig, alltså från början till slut så att säga. Men jag gjorde en gång, jag var med i den här Pragkvadrinalen och hade då, för att på något sätt slå hål på det där lite, så gjorde jag en ni vet sån här kaffepumpa va, som man sån här glasgrej, så häller man först i kaffepulver och sen häller man i varmt vatten och så rör man om och sen så trycker man ner det där. Alla vet vad jag talar om. Men då byggde jag en sån där som var 2 meter så, 2 meter så, 3 meter hög i plexiglas. Där. Och så fyllde jag den med alla modeller som jag hade gjort. Och det blev då, så jag lyckades samla ihop då omkring 36 modeller. Och så på det här plexiglaset utanför modellerna så stod då namnet på själva föreställningen då, om det var långdagsfärd, så, spela på Stockholms stadsteater i såna här liksom bokstäver. Och så såg man innanför det här, så var det belyst och där fint. Men så under de här 3 veckorna när kvadrinalen pågick då, så det här taket på den här lådan, det var en skruv och så var det en elektrisk motor, och när den där skruven gick så pressades det där taket ner sakta. Så att efter 3 veckor då så var alla de här modellerna ihoppressade till oigenkännlighet. Va? Och det mest fantastiska var där att man tittar ju på den här modellen som man själv hade gjort, så började de pressas sönder sådär lite, och många blev ju mycket bättre än de någonsin hade varit. Va? De blev lite snea och sådär. Va? Och samtidigt som det var mycket diskussioner då bland dessa jordens alla scenografer av vad det här egentligen betydde. Jag menar att det betydde det att när man hade pressat ner allt det där så fanns det här stora rummet och nya scenografer, nya idéer kring de här texterna kunde komma in. Va? Så det enda som fanns kvar var de här titlarna man kunde gå runt och läsa, och där man tittade rakt in så var det tomt. Så givetvis tyckte jag det var genialt, men det var många som inte tyckte det, och speciellt då juryn tyckte att det var, som någon sa, disgusting. Ingenting som man gjorde. Om man...